Gud, vår fader, du som ger oss den glädje som ingen kan ta ifrån oss och är källan till vår lovsång. För oss på dina vägar till det mål som du har lovat oss. Och lär oss att älska varandra genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord. Vi lyssnar till dagens gammaltestamentliga läsning. Den är från Jesaja 54, 7-10. Ett kort ögonblick övergav jag dig, men i stor kärlek tar jag dig åter. Jag dolde mitt ansikte för dig i häftig vrede ett ögonblick. Men evigt trofast visar jag dig nu min kärlek, säger din befriare Herren. Det är som på Noas tid, då jag svor att Noas flod aldrig mer skulle dränka jorden. Så svär jag nu att inte mer vredgas och inte mer rasa mot dig. Om än bergen rubbas och höjderna vacklar, ska min trohet mot dig inte rubbas. Och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig, Herren. Så lyder Herrens ord. Vi tackar dig. Och vi lyssnar till söndagens episteltext från Hebreerbrevet kapitel 13, vers 12-16. Därför led också Jesus utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket. Låt oss då gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälek. Ty här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Men glöm inte att göra gott och att dela med er. Sådana offer behagar Gud. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Johannes. Jesus sa, en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Då sa några av lärjungarna till varandra, vad menar han när han säger en kort tid och ni ser mig inte längre? Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Och när han säger, jag går till Fadern. De sa, vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och sa till dem, ni undrar varför jag sa en kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Sannoliken jag säger er, ni kommer att gråta och klaga, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt, men jag ska se er igen och då ska ni glädjas och ingen ska ta er glädje ifrån er. Så lyder det heliga evangeliet. Inga varelser föds med en längtan om det inte finns någon möjlighet att få den tillfredsställd. Ett spädbarn känner hunger och det finns mat. En ankunge vill simma och det finns vatten. Människan känner sexuella begär och det finns olika kön. Om jag inom mig känner en längtan som inget i denna värld kan tillfredsställa är den mest sannolika förklaringen att jag föddes för en annan värld, säger C.S. Lewis i sin bok Kan man vara kristen? Min röst är lite sliten, det beror på att jag var på fotboll igår. Niklas röst är inte sliten för att han är medgångssupporter. Vi lever öster om Eden och vi längtar ständigt tillbaka dit. Och alla utopier som har funnits under århundradens lopp och inte minst under 1900-talet, kommunismen och alltihopa, andra saker som har funnits, har egentligen varit en längtan tillbaka till Eden. Vägen till livet, som jag sa, i dagens rubrik. Den gamla evangelieboken som man följde förr i tiden, den hette rubriken Vägen hem, vilket jag tycker om. Eller Välkommen hem. Måttet och djupet är den tro vi har. Att vi egentligen föddes för en annan värld är helt avgörande för hur vi förstår våra liv. Den påverkar allt. Hur vi spenderar vår tid, hur vi spenderar våra pengar, hur vi lever tillsammans, vad vi prioriterar, hur vi uthärdar lidanden och hur vi hanterar även framgångar. Allt avgörs av detta. Och avsaknaden av en levande tro att vi är på väg hem får också absoluta konsekvenser. Under årens lopp så har ju en del av mina vänner lämnat kyrkan och tron. Det har inte varit liksom det här tonårsupproret om man lämnat en konstig plasttro bakom sig utan problem. Utan det har varit efter ett tav där man ändå har fått tag i rätt mycket saker. Och man har omförhandlat innebörden i tro och vad ett liv i tro är. Och oftast har slutprodukten blivit någon slags agnostiskt, privatreligiöst förhållningssätt till tillvaron. Och jag har aldrig riktigt kunnat förstå hur det är möjligt. För mig skulle en sådan väg leda raka vägen ut i den avgrundsdjupa meningslösheten, den kosmiska ensamheten, binda mig i inkröktheten i mig själv och till en aktiv förnekelse av dödens hopplösa förtvivlade slut. Hur ska man hantera det? Men där kan jag också hamna. Därför säger Paulus, därför ska den som tror sig stå stadigt se till att han inte faller. Därför behöver jag tillsammans med er ständigt vara här. Ständigt förnyas i den heliga ande genom gemenskapen, genom gudstjänsten, genom nattvarden och inte minst genom förkunnelsen av att få höra trons ord förkunnas. Att vi är faktiskt skapade för den här jorden med en längtan efter någonting mer. Episteltexten idag från Hebreerbrevet säger författaren så här. Här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Alltså att leva med ett levande hopp, att söka den stad som består, handlar inte om eskapism. Fly undan, gömma sig och hoppas det här eländiga livet ska gå över. Det handlar inte om att förkasta livets goda, utan om att kunna leva sitt kort liv här på jorden så att den bestående glädjen som Jesus talar om idag blir frukten. De troende judar som Hebreerbrevet är riktat till står inför utmaningar och inför uppmaningar från författaren. För de befinner sig i en situation där de lockas att gå tillbaka, att omförhandla sin tro och sin överlåtelse till Kristus och gå tillbaka till den judiska synagogan igen. För där var det lite lättare att leva under romarrikets ökade tryck. Och vännerna lockade. Och det var ju flera av deras vänner som hade tillhört församlingen som nu hade retirerat tillbaka. Om man tittar på deras Instagramkonto så verkar det ju vara att de hade ett ganska gott liv. Och det är därför författaren till brevet skriver. Och han skriver, nu kommer ni få ett långt citat här. Han säger så här, vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd. Och att inte någon bitter rot skjuter skott och blir ett fördärv som angriper många. Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på. Ett berg i lågor, inte till töcken, mörker och stormvind, till basunstötar. Och en röst som talade så att de som hörde den bad att slippa höra mer. Till de uthärdade inte påbudet, till och med ett djur ska stena som det rör vid berget. Så förfärande var synen att Moses sa, jag skälver av skräck. Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande gudens stad, det himmelska Jerusalem. Och står inför mångtusende änglar, en festförsamling av alla förstfödda som har sitt namn i himlen. Ni står inför Gud, allas domare, inför andan av de rättfärdiga som har fullkomnats och inför Jesus, förmedlaren av ett nytt förbund och det renande blod som talar starkare än Abels. Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om de inte kunde komma undan som avvisade honom när han här på jorden tillkännagav sin vilja, Hur ska då vi kunna det om vi vänder oss bort från honom när han talar från himlen? Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat: en sista gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Orden "en sista gång" visar att det som då vacklar är skapat och ska försvinna, för att det som inte vacklar ska bestå. Vi får ett rike som inte kan skakas. Låt oss därför vara tacksamma och tjäna Gud så som han vill, med vördnad och fruktan, till vår Gud är en förtärande eld. Vi får ett rike som inte kan skakas. Vi söker den stad som består. När Jesus talar om vägen till livet så gör han det bland annat i Matteus 7, där han säger så här: gå in genom den trånga porten, för den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Den väg är smal som leder till livet, men den leder till livet. Och den vägen, fast den kan kännas tuff och ibland sådär, alla andra går ju den här vägen. Varför ska jag hålla fast vid den här lilla? När alla andra, så är det inte en väg som samtidigt är väldigt osäker och bräcklig. Jesaja förkunnar idag: med evig trofasthet visar jag dig nu min kärlek. Om än bergen rubbas och höjderna vacklar, ska min trohet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig. Den är säker, den är fast. Gud själv säger att även om allting annat skulle skaka, bergen och höjderna, så får vi ett rike som inte kan skaka. Och för den som gensvarar på Guds inbjudan och lever envist, håller fast vid Guds nåd, så lyser Jesu löfte som en strålande stjärna i mörkret. Vad säger han i Johannes 10? Och nu kan ni vända er till varandra och säga: vad säger han i Johannes 10? Nej, det behöver ni inte. Det, jag kan säga det, så spar vi lite tid. Jesus säger: jag ger dem evigt liv. Och de ska aldrig någonsin gå under. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat. Och ingen kan rycka det ur min faders hand. Detta är evangelium. För vi som lite bristfälligt, lite svagt och ibland tvivlande ändå säger så här: nej, jag håller fast vid detta. Det är någonting som vi kan lita på. Det är att Gud håller fast oss och ingenting kan rycka oss ur hans hand. Inte mental ohälsa, inte senilitet, inte svår sjukdom, inte livskriser. Ingenting, säger Paulus, kan skilja oss från Kristi kärlek. Det är därför vi vågar hålla fast fastän alla andra verkar göra någonting annat. Och precis som de troende som Hebreus författare skriver till, så upplever ju de vägen både extremt smal och svår. Och så ställs de inför vägvalet: ska vi, för han författaren använder en annan bild, ska vi bli kvar i staden eller ska vi gå utanför stadsporten där Kristus led och dela hans smälek? Vi kan välja att vara kvar i staden, var kvar i jetset-gänget, var kvar i det som alla accepterar, det som är godkänt, man får tummen upp. Men författaren säger: vi väljer att följa Kristus. För det är den vägen som leder till livet. Men där finns också smäleken, skammen, avståndstagandet. Vi vandrar den vägen utifrån att vi tror på vad Jesus säger, att han håller det han har lovat. Vad sa han idag? Nu har också ni det svårt, men jag ska se er igen. Och då ska ni glädjas och ingen ska ta er glädje ifrån er. Alltså den glädje vi har i det naturliga, den kan ju berövas hur lätt som helst. Eller hur? Man är glad över en fast inkomst och så blir man arbetslös. Man är glad över att man är gift och så står väskorna packade och frun drar. Man är glad över att man är frisk och sen kommer sjukdomen. Man är glad över att Malmö FF liksom har spelat så bra som möter de Västerås, ett skitlag, och spelar som krattor. Jag var ju inte berörd av det. Med min son Jakob som var med, han var arg. I dagens, jag måste dricka lite vatten. Ni som lyssnar på podden nu får avvakta lite här nu. Jag vet inte om ni la märke till Johannes evangeliet lite märkliga text. En kort tid, säger Jesus, så ska vi från er. En kort tid så ska jag komma tillbaka. Och läraren säger en kort tid och en kort tid. Och Jesus säger ja, en kort tid och en kort tid. Det är 7 gånger upprepas orden en kort tid på 4 verser. Och det intressanta med det här sammanhanget, när vi har kommit förbi det där kort tid, det är att Jesus säger, hur kommer livet att gestalta sig här och nu? Jo, det kommer att innebära sorg och glädje. Det kommer innebära att man upplever Guds frånvaro och Guds närvaro. Det kommer vara smärtsamt och födslovåndor. Alltså jag har ju varit med 2 gånger när min fru har fött barn. Och jag kan säga att det gjorde ont. För hon tryckte in nageln här i handen på mig. Så det, jag har också upplevt smärta i samband med förlossning. Va? Men det jag inte kan begripa när man har varit med om sådana här upplevelser. De skriker och det är liksom allt möjligt. Det är att det går bara några dagar ibland. Så säger de så här, ska man inte ha en till? Men det har ju precis gått igenom världens grej här. Men ändå vill de ha mer barn. Alltså Jesus säger, ni kommer gå igenom födslovåndor. Men ni kommer också uppleva glädjen över det nya livet. Och det kommer alltid övertrumfa smärtan. Svårigheten. Och det är bra att stå på den grunden. Vad kommer vi uppleva Guds närvaro? Ja. Och vi kommer uppleva Guds frånvaro? Ja. Kommer du få uppleva sorg? Ja. Kommer du få uppleva glädje? Ja. En kort tid. Men när man inte har det levande hoppet, då spelar det ingen roll att man säger en kort tid. För då kommer det vara all tid som man upplever. Och då brukar många se sig om efter en annan väg. Men Paulus levde med en annan tidshorisont. Han säger så här i andra Korintherbrevet. Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den eviga, den överväldigande eviga härlighet de bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Och när Paulus talar om kortvariga lidanden så har han inte fått snuva. Utan han har piskats 3 gånger, han är i ett skeppsbrott 2 gånger. Han har suttit i fängelse, han har svultit, han har liksom saknat massa, han har blivit misshandlad. Alltihop. Och då säger han, de där kortvariga lidanden väger lätt. Det är ingen pervers typ vi pratar om. Vi pratar om en som har sett. Det synliga är förgängligt, säger han, men det osynliga är evigt. Här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Vi får ett rike som inte kan skakas. Vi får en glädje som ingen kan ta ifrån oss. Låt oss därför vara tacksamma och tjäna Gud så som han vill. med vördnad och fruktan. Till vår Gud är en förtärande eld. Jag ska avsluta min predikan genom att fortsätta C.S. Lewis-citatet. Han fortsätter det inledande citatet på det här sättet. Om inget jordiskt glädjeämne kan tillfredsställa mig, bevisar det inte att tillvaron är en illusion. Troligen har de jordiska glädjeämnena aldrig varit avsedda att tillfredsställa oss, utan endast att väcka vår längtan, att förvissa oss om existensen av det som vi söker. Förhåller det sig så måste jag å ena sidan se till att jag aldrig ringaktar eller otacksam för dessa jordiska välsignelser. Och å den andra, att jag aldrig förväxlar dem med någonting annat, av vilka de endast är ett slags skuggbilder eller ekon eller avglans. Jag måste i mitt inre hålla levande en längtan till mitt rätta hemland som jag når först efter döden. Jag får aldrig låta den bli översnöd eller åsidosatt. Jag måste göra det till huvudsyftet med mitt liv, att tränga fram till detta andra land och hjälpa andra att göra samma sak. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.